Vi tonar in. Interiör konferensrum. Vi ser ett stort ovalt bord. I ena änden sitter en person iklädd en t-shirt med texten Bazinga på bröstet. På var sida om den sittande står två personer iklädda skjorta och slips. Skjortärmarna är noggrant uppkavlade, slipsarna aningen på sne. Stående nummer ett. Du måste ju förstå att denna process kostat miljoner att ta fram! Stående nummer två. Du måste ju rätta in dig i ledet, processerna måste ju följas! Stående nummer ett. Du måste göra som vi säger, säger vi! Dörren till rummet slås upp med en smäll som får alla att tappa fattningen. Instormar Ola och Tobbe. Tobbe. Sätt dig ner! De två stående tar ett steg framåt. Stående nummer ett. Vem ska tvinga mig, ni två eller? Skäggmiffon. Klipp till närbild Tobbe. Tobbes ögon smalnar av. Han skruvar lugnt på ena mustaschen och sneglar sedan åt Olas håll. Han nickar. Ola, en man av sin tid som vuxit upp på Bruce Lee och Stockholms natt, snurrar igång en högfrekvens roundkick med variabel styrka som skulle få både Chuck Norris och Thunder att lämna in sin avskedsansökan. Efter ett par sekunder av rykande hett ultravåld blir det lugnt i rummet. Ola, ni använder helt fel metod för att få till en förändring. Har ni hört talas om mönster? Ni borde verkligen lyssna på avsnitt 29 av väg 74. Vänta lite, det är ju det ni gör.
Kära lyssnare, och välkommen till väg 74. Det är jag som är Ola Elnestam och jag sitter här med Tobbe Anderberg. Det där introt, jag höll på att bryta ihop.
Det är lite så här.
Ja, det var grymt. Jag får lite sådär prestationsångest. Jag känner att om jag ska försöka mig på ett intro här så det går inte att vara, det kommer ju aldrig funka. Ja. Du berättar lite grann här vad vi ska snacka om idag.
Mm.
Antyder i alla fall.
Mm, precis. Jag tänkte prata lite om förändring. Och hur man får till förändring.
Och kanske rent specifikt så har vi tagit avstamp i förändringsmönster.
Ja.
Och en mycket inspiration från en bok som heter Fearless Change.
Jajamän.
Innan vi gör det dock så är det väl dags för en liten later.
Ja! Vill du börja eller?
Ja, jag ska börja här. Det här är kategorin Jag möter Lassie.
Oh, jag gillar Jag möter Lassie.
Ja.
Ska du klå nu att du har bott granne med Luke eller?
Vi får väl se. Du, jag har ju spelat piano.
Ja, det har jag också gjort.
Ja, och de flesta som spelar piano, de har haft en röd bok och som heter Vi spelar piano. Som också, det finns en grön bok som heter Vi spelar piano 2.
Ja, just det.
Och de här böckerna är skrivna av, eller vad ska jag säga, sammansatta av en gubbe, en herre som heter Karl-Bertil Agnestig.
Just det.
Och men i de här böckerna så finns det hittar som Köp varm korv, Till Paris. Och jag tror att de flesta som har spelat piano, de hör det här klinkandet i huvudet nu.
Det var lite jullåtar på slutet här för mig. Det var alltid jullåtar på slutet.
Jag minns inte. I alla fall, den här Karl-Bertil Agnestig, han var ju gift.
Mm.
Och sen skilde han sig. Och hans ex då, hon bodde i lägenheten under mig.
Oj, oj, oj.
Ett tag. Ja, där har ni.
Ja, det var riktigt bra. Jag tänkte dra min favoriträtt.
Mm.
Och det här är lite av en sån här, ska man säga, hemlighet. Eller vad man ska säga. Det är så här, på min födelsedag så får jag alltid välja vad jag ska äta för någonting.
Mm.
Och då tar jag alltid det här.
Mm.
Och det är chili con carne. Men det är typ mammas chili con carne som jag gjorde på så här vita bönor i tomatsås på burk och typ majskorn och så ska man ha snabbmakaroner till det och så ska man bara sleva. Det är så här, riktigt dålig chili con carne, men det är supergott.
Men det är, så här, det är mycket den där känslan där antar jag, som du vill åt.
Ja, precis.
Det är lite så här comfort food för dig.
Ja, precis.
Jag trodde att du skulle säga flygande Jakob. Och då hade jag gjort slut med dig.
Du gillar att du flygande Jakob?
Nej, men det är ju, det är inte en maträtt för fan.
Det är så här, varma tror, bananer, vad kan gå fel?
Det är det som är det stora problemet.
Och salta jordnötter.
Ja, exakt. Man tänker så här, men det här är nog inte så dumt. Liksom lite kyckling. Och så tar man och en saftig bit av den där kycklingen tror man stoppar in i munnen. Så bara mjuknar och blir sött. Det är så jävla kår nu. Ja. Okej. Okay. Ska vi zooma in lite?
Det tycker jag.
Du ville prata lite outsourcing.
Ja, jag tänkte att kan vara trevligt och bara här känna på det ämnet lite. Mm. Vad tycker vi om outsourcing? Det var ju, det känns som det var väldigt inne för några år sedan att alla skulle outsourca. Ja. Väldigt mycket till Indien. En hel del Östeuropa också.
Mm. Jag är extremt skeptisk till outsourcing.
Mm.
För mig så känns det som att outsourca mjukvaruutveckling när mjukvaruutveckling, det är ju en kunskapsskapande så att säga. Det är ju ett värv som kräver ett stort utbyte mellan individer.
Mm.
Och så fort du outsourcar själva, vad ska man säga, grejen med outsourcing är att du flyttar ifrån där du sitter till några andra som gör det billigare.
Mm.
Men någon måste ju ha originalidén så att säga.
Men det är bara att skriva ner den i en noggrann kravspec. Så är det lugnt.
Det är sant. Jag har inte tänkt på det. Lyckas du med det? Så där. Hur noggrann ska den vara? Ska den vara i pseudokod?
Ja, det hade varit... Eller källkod på GitHub.
Ja, och sen så... Du skriver liksom... Du gör interfacen och abstrakta klasserna. Men själva implementationen, den får de göra som de vill.
Ja.
Ja, nej, jag är skeptisk. Jag tror att om du kan...
Men det finns liksom ju olika delar av outsourcing. Jag har varit på företag där man outsourcat testningen till exempel. Och det kan ju vara... Det kan ju funka. Faktiskt.
Ja, ja, jag är ju skeptisk där också då.
Du är så skeptisk.
Jag är otroligt skeptisk vad gäller outsourcing. Men vad menar du då när man outsourcar testning?
Ja, att man, det blir ju mestadels exploratory testning och sånt där då, antar jag.
Mm.
Jag tror i det här fallet så outsourcade man hela middevitten. Så att de skrev testspesar och allting sånt också.
Ja. Okej. Så att de, vad ska man säga, de köpte lite fler utvecklare.
Ja, eller precis.
Ja, så de köpte testavdelning.
Ja, exakt.
Mm. Det har jag lite större förståelse för.
Mm.
När du faktiskt inte har kompetensen så att säga. Eller av någon anledning inte vill ha den.
Mm, precis.
Så lägger du på entreprenad en stund.
Men det är ju då... Man får ju ha en viss syn på testning då, för du kommer ju helt tappa det här att testarna ska vara med i utvecklingen på ett tidigt stadium.
Mm.
Ja, det kommer du få släppa i det fallet liksom.
Ja, ja. Då blir det mer fasdrivet ju.
Ja, ja precis. Det blir lite vattenfalligt sådär.
Mm. Ja, det, alltså, det finns väl, vad ska man säga, giltiga skäl till att göra så. Det är bara att jag vill inte göra på det sättet. Jag tror att det är effektivare och roligare på alla sätt att visa att äga hela den.
Men det är liksom en sak att outsourca för att man saknar kompetensen. Men det är absolut vanligaste måste väl ändå vara att man försöker spara pengar.
Ja, kapa kostnader.
Precis.
Och, alltså kapa kostnader, det är en töntig anledning tycker jag. För det, då blir det ju inte bättre på något sätt. Vem som helst kan ju kapa kostnader på det sättet. Då blir det mer en tävling i att hitta de bästa teamen och outsourca till.
Ja, precis. Och det är, där jag befinner mig nu så är ju väldigt mycket outsourcat till Indien. Det finns ju väldigt mycket kompetenta indiska utvecklare. Vansinnigt mycket kompetenta. Ja. Väldigt kompetenta indiska utvecklare. Men problemet är att de får man inte när man försöker kapa kostnader genom att liksom ge kontraktet till den absolut billigaste anbudsgivaren som man gör i det här fallet. Därför att då kommer du få de som är absolut billigast.
Ja. Jo, och vanligtvis så är det ju så att de är billigast för att de inte har så stora kostnader, det vill säga inte har någon större lön, eller hur?
Ja, precis. Det är en hel vetenskap så där med hur den indiska kulturen fungerar, men vad jag har förstått så är de väldigt snabba på att flytta på sig just för att få upp sina löner och sånt där. Så att så fort de som är absolut billigast, de kommer vara jättejuniora. Förmodligen rakt ut från skolan liksom.
Ja, jag vet ju liksom ungefär hur jag var när jag var ny på jobbet så att säga.
Mm.
Jag tycker ju än idag inte att jag är speciellt duktig, men jag har varit ändå sämre.
Mm. Så våra tips är alltså outsourcing, don't do it, säger du?
Ja, det är min.
Och du tror inte att ditt jobb kommer försvinna till Indien inom det snaraste?
Nej, jag är inte så speciellt orolig för det. Jag säger som, vad heter han i Plus?
Mm.
Den här Svante, vad heter han?
Inte han Svante? Jag kommer inte ihåg vad han heter.
Ja, men i alla fall, han bara, vet du vad jag tycker? Vet du vad jag tycker om din jävla shit-outsourcing, va? Vet du vad jag tycker? Är det här det du kallar outsourcing, va? Är det det?
Ska det vara på det viset?
Ska vi outsourca den här processen till ett jävla skitland? Ja. Nej. Det har egentligen ingenting med landet att göra. Du kan outsourca i Sverige.
Ja.
Och det blir dåligt.
Ja.
Säger jag. Jag säger på plats. Programmerarna på plats. Helst i knät på verksamheten.
Ja.
Det är vad jag tycker.
Och med de orden så går vi på vårt huvudämne kanske.
Yes. Nu ska vi snacka förändring.
Fett.
Varför, eller rättare sagt så här, jag var väldigt skeptisk till förändringsmönster när jag stötte på det första gången. Jag kände så här att, vad tusan, det här med förändring, ja visst, det är bra, det måste man ju kunna. Men jag vill inte vara en manipulativ jävel som går runt och lurar folk.
Nej.
Och jag sa det till Linda Rising, en av författarinnorna till den här boken, Fearless Change.
Mm.
Och då fick hon till den här sköna påsen när hon liksom så här tänker till i typ 2 sekunder. Och sen så sa hon någonting i stil med, ja, Ola, det förstår jag. Men har du någonsin tänkt på att det finns folk som, vad ska man säga, så här, manipulerar dig varje dag och utsätter dig för förändringsmönster, både medvetet och omedvetet.
Just det.
Och du själv utsätter folk för förändring och förändringsmönster, både medvetet men kanske mest omedvetet då.
Mm.
Vore det inte kul om du faktiskt visste vad du gjorde och dina kollegor och vänner och bekanta, du visste vad de gjorde med dig eller mot dig? Och då kände jag att, ja, det här vill jag lära mig mer om.
Mm.
Och jag tycker att det är väl egentligen det som jag skulle vilja förmedla idag. Dels lite exempel på mönster, men har du liksom försökt dig på förändring någon gång, då har du förmodligen använt något förändringsmönster, medvetet eller omedvetet. Eller känner du att du har blivit utsatt för någonting, för hjälp eller förändring, då har du förmodligen också råkat ut för något mönster.
Mm. De här mönsterna, de har tagit lite avstamp i Goff, va?
Ja.
I den boken. Goff-boken. Gang of
precis,
Four.
Gang of Four.
Vad sjutton heter den? Heter den Patterns? Eller Design Patterns eller något sådär, jag tror.
Mm. Elements of Reusable Object Oriented Software.
Ja, självklart. Varför ska man ha en kort titel?
Nej. Och det är fyra stycken herrar som har skrivit den här. Om inte jag har helt fel, så när Linda Rising kom på det här med sina förändringsmönster, så var det för att hon försökte introducera bättre programmeringsvanor hos folk på något företag. Och då åkte hon runt och lärde ut designmönster till en massa folk. Just det. Och då liksom kände hon att fasken, det här är ju, det är svårt att försöka övertyga folk om att de ska börja med design patterns. Men hon höll på med det här så mycket så hon blev känd som The Pattern Princess. Och sen så insåg hon att fasken, det finns ju mönster i mitt sätt att lära ut om mönster.
Just det. Extremt meta.
Ja, det är det. Och det var väl då hon satte sig ner med sin medförfattarinna och samlade ihop de här och gjorde en katalog av det.
Ja, just det. Så det är en väldigt metabok.
Mm, det är det.
Den... Marilyn Mann's. Mm. Marilyn Mann's. Inte Manson.
Nej, det är en annan människa som skriver musik.
Mm.
Men i alla fall, de här mönsterna som vi pratar om nu, de är väl viktiga. Det finns något mönster som inte är just den här, men det finns en kille som heter Jeffrey Moore, eller Jeff Moore.
Mm.
Han har skrivit en bok som heter Crossing the Chasm.
Just det.
Och det är väldigt populärt att slänga sig med den här, men när du ska ta dig från... Egentligen så är det ju en normalfördelningskurva där...
Om man tar alla användare eller alla individer och slänger upp dem på en normalfördelningskurva.
Ja, så hur tar man sig an nya innovationer?
Just det.
Och han pratar mycket om teknikinnovationer, fast vi kan egentligen använda det här för nya idéer.
Mm.
Till exempel, låt oss säga att vi tar alla som utvecklar mjukvara och så ska de kände att nej, det finns en ny process som vi vill följa.
Mm.
Det är Slados.
Mm-hmm.
Ja, och det
är det senaste det.
Det är det senaste.
Okej. Okay. Plats nummer ett.
Ja, och alla vill jobba med Slados.
Mm.
Det är liksom utvecklingsmetodernas utvecklingsmetod.
Mm.
Det är liksom en, vad ska vi säga? Det är så här, en metodernas motsvarighet till en dansk glass med 3 kilo glass och grädde i en stor strut som en vägkon och så en chokladboll på toppen och så lite sylt. Du förstår hur bra den här processen är.
Ja.
Och vi ska flytta från det vi kör idag till Slados.
Mm.
Vi har ett gäng entusiaster.
Ja.
Och av dem, efter dem följer visionärer.
Ja.
Och det här är en ganska liten del av den här normalfördelningskurvan. För nu kommer den stora klumpen här. Det är pragmatiker.
Ja.
Och fram till pragmatiker...
Den tidiga majoriteten pratar Linda Rising och Marianne.
Just det. Och efter dem så kommer den sena majoriteten. Eller de som är konservativa.
Ja.
Och nu är vi inne på andra halvan av normalfördelningskurvan. Och så har vi liksom svansen på den. Och det är liksom skeptiker.
Mm.
Entusiaster, de kommer att hoppa på precis allt det som är nytt hela tiden.
Ja.
Och de hittar ju nya grejer varje dag, så det är ingen idé. Du behöver inte bry dig om dem.
De tycker ju en idé är bra bara den är ny, liksom.
Ja, visst.
Så de har man gratis i princip.
Exakt. Fan vad coolt, det här kör vi. Mm. Nu kör vi. Och sen så typ 2 veckor senare. Fett dött, nu kör vi på det här nya.
Mm.
Men sen så finns det de som är lite mer visionära. De som är... Ja, som kanske... är de som kopplar ihop. Och det finns ett mönster faktiskt i den här boken. Jag vet inte om vi ska prata om det. Men när du går från de här visionärerna till pragmatikerna. Mm. Då använder du av visionärerna för att förmedla ditt budskap eller din idé.
Just det.
Men mellan visionärerna och pragmatikerna. Där finns en liten klyfta.
Just det.
Och det är det som avses i Crossing the Chasm. Du ska ta din idé från visionärerna till pragmatikerna. Det är det som är liksom själva grejen.
Ja.
Och det är därför, det är där jag tror att förändringsmönster har sin plats.
Mm, precis. I boken så pratar de en del om forskning som har gjorts bland annat av den här personen som skrev den här Crossing the Chasm.
Mm.
Och han pratar tydligen också om någonting som man kallar för Innovation Decision Process. Jag vet inte om vi ska översätta det till svenska. Men att man går igenom ett antal faser när man ska besluta om man ska följa en modell eller en ny idé eller en ny innovation.
Mm, och vi ska anamma något nytt helt enkelt.
Ja, precis. Den första fasen är knowledge, kunskap alltså. Andra fasen är persuasion, eller övertalning. Tredje fasen är beslut, decision. Fjärde fasen är implementation. Och femte fasen är konfirmation.
Mm.
Och då är det liksom de tre första faserna där som du söker information och samlar information om det här nya och faktiskt tar ett beslut om det här verkar vara någonting vettigt för dig.
Mm. Mm.
Och om du tar ett positivt beslut att ja, jag ska köra på det här, det är först då som du passerar de sista två faserna då, implementation och konfirmation. Och i sista fasen där så vill du fortfarande då leta efter information som bevisar att det du, ditt beslut faktiskt var korrekt då.
Just det.
Och de pratar om det här också att det är en vanlig missuppfattning det där, att man tror alltid att man har tagit ett beslut baserat på massa fakta.
Mm.
Men det visar, forskningen har visat att du tar ditt beslut långt tidigare på en känsla i princip.
Ja, och sen så backar upp den med fakta i efterhand.
Exakt, så att faktainsamlingen är mer för att validera din känsla liksom.
Mm. Det finns en bok som heter How We Decide.
Mm.
Och i den boken så tar de upp ett känt exempel med en man som fick ett järnrör genom huvudet av någon anledning.
Mm.
Och när han fick det här så skadade han sin hjärna så att han blev oförmögen att hans känslocentra blev egentligen bortkopplat.
Mm.
Och vilket gjorde honom oförmögen att fatta beslut.
Det är intressant.
Ja, verkligen. Så att det är egentligen, jag tror att det bekräftar ju eller styrker ju den här idén om att du fattar beslut baserat på känslor.
Ja.
Och sen så styrker du det med fakta i efterhand.
Mm.
Det är ju, jag vet att Linda Rising, hon brukar använda exempel ofta som, hon frågar nästan alltid, okej, hur gjorde du när du bestämde dig för att gifta dig med din man eller fru?
Mm.
Och de flesta, de sätter sig ju inte ner och skriver en lista med för- och nackdelar.
Chubby ankles.
Ja. Så att det blir ganska tydligt då. Det kanske är lite så här riggat exempel, men det, jag har inte hört någon än idag som har, det här är plus och minuslistan. Så här, ja, nej, men plussen verkar ju faktiskt överväga. Så att jag tror att vi tar och gifter oss.
Det hjälper alltså inte ens att göra listor. Annars är det ett vanligt sätt. Liksom, så här.
Ja.
Okej, vi listar alla pros, alla cons. Mm. Och så bara bestämmer vi att om pros överväger cons, då kör vi på det här. Liksom.
Ja, visst. Du kan alltid hitta.
Man behöver ändå, någonstans behöver man en känsla som liksom. Mm.
När jag var liten så kände jag så att men om jag skulle bestämma för att göra det, ska jag göra det eller ska jag inte göra det.
Mm.
Så hade jag fått ett så här turmynt av min pappa.
Mm.
Och det här turmyntet var egentligen bara att det var inte som vilket som helst som jag hade fått av min pappa. Och sen så var det, och myntet var från samma år som jag var född.
Mm.
Och jag ville väldigt gärna ha så här turmynt som Joakim von Anka.
Fanns det mynt 1820?
Ja, absolut. nu tycker jag att du liksom, Min ålder blev lite så här. Vi har ju pratat om att vi inte ska berätta hur gamla vi är.
Ja, okej, okay. Förlåt.
Ja. I alla fall så bestämde jag för att, nej men, ska jag göra någonting eller inte? Så här, nej, jag frågar turmyntet.
Mm.
Så ska jag köpa den här rörstyrda bilen för alla pengar jag har?
Mm.
Ta fram myntet, singla det och så blir det fel.
Två av tre.
Ja, exakt så. Då bara, jag singlar om. Singlar igen. då blev det rätt. Då kör vi på det.
Jag har ju sagt det hela tiden.
Ja. Mm. Jag tror att människor funkar så.
Sen pratar de också om att man kan röra sig olika snabbt genom den här processen.
Mm.
Och att det finns ett antal faktorer som påverkar hur snabbt du rör dig.
Mm.
Och tre av de faktorerna är förändringsagenten. Alltså hur kompetent människan som har introducerat den här förändringen är.
Mm. Mm.
Det vill säga hur bevandrad i patterns han är, kanske. Mm. Eller hon.
Mm.
Faktor nummer två är kulturen. Om du har en väldigt öppen kultur på företaget till exempel. Att företaget är öppna för förändring eller inte.
Mm.
Påverkar ju hur snabbt det går.
Mm.
Och den tredje faktorn är människorna som är inblandade i det här. Vi pratade lite om det innan. Om kulturen och människorna, vad som skiljer dem. För oftast utgörs ju kulturen av människorna.
Ja, det gör.
Men att man måste tänka på det här att människorna är individer och vissa kommer ha lättare att ta till sig förändring och alla andra kommer ha svårare.
Mm. Ja, och alla som lyssnar på det här, de kommer ju bli bättre förändringsagenter då.
Förhoppningsvis.
Som kommer leda till att man kanske kan förändra kulturen på ett företag.
Mm.
Eller rättare sagt så här. En kultur på ett företag, om ett företag är 10 år gammalt,
mm.
då är det ganska naivt att tro att du kan ändra den kulturen egentligen på kortare än 10 år.
Mm.
Och är företaget 40 pers stort, då kommer det vara väldigt svårt för en individ att dra det här hela vägen.
Mm.
Och då behöver du egentligen engagera många i företaget på en förändring.
Mm.
Det är ju många, jag vet, det finns ju många som tvistar om så här, okej, en förändring, ska den ske top down eller bottom up?
Mm.
Och ibland så känner du ju att nej, men om jag ändå hade haft liksom stöd från ledningen i det här.
Mm.
Eller om jag ändå hade kunnat fått den här till en gräsrotsrörelse, då hade den här förändringen blivit så lätt.
Mm.
Men jag tror att en förändring, ett anammande av något nytt koncept eller vad man nu vill kalla det, det är ett deltagande som sker på alla nivåer.
Ja.
Genom hela företaget. Eller genom en hel grupp.
De tar ju upp så. Det i boken också, att förändring som kommer uppifrån, ja. Typ så här, Big Jim på toppen säger nu ska vi göra så här.
Mm.
De förändringarna tenderar oftast att misslyckas.
Ja, och sen så får du efter ett tag så får du antikroppar i typ organisationen.
Absolut.
Det är lite intressant också att ofta så överskattar man kanske sin förmåga att genomföra en förändring. Jag vet att jag har gjort det flera gånger. Och så jag liksom vill poängtera lite grann hur svårt det är, eller hur lång tid det är. Jag spelar ganska mycket badminton förut.
Mm.
Och nu kommer till en viss nivå när du vill utvecklas som badmintonspelare, speciellt om du spelar dubbel.
Mm.
Då vill du ha en dubbelserv som smiter över nätet.
Mm.
För i dubbel så servar du 99% kort serv.
Mm.
Så att då, om du har spelat mycket singel innan, då behöver du förmodligen lära dig en ny serv. En överhandsserv istället för en underhandsserv. Så jag kommer ihåg när jag började med att lära mig den här överhandsserven, hur jäkla kass jag tyckte att jag var. Och det tog mig 3 månader, tror jag, innan jag faktiskt behärskade det, så att jag var lika bra som jag var innan. Mm. Med min serv, så att säga. Det är där resultatet, eller min, vad som man kallar det, performance, min, hur väl jag liksom genomförde serv. Så att den här processen, den går igenom en, det finns en känd psykolog som heter Virginia Satir.
Mm.
Som har något som hon kallar för en Virginia Satir Change Model.
Jag tror vi har zoomat in på den någon gång i ett avsnitt, va?
Mm. Och då är det vanligt i alla fall att du ger dig på en förändring. Du möter lite motstånd, men ja, folk försöker sig på förändring. Och du kastas in i ett kaos för att folk inte vet hur de ska göra. Eller om någon anledning så blir det bara skit.
Ja.
Och då känner de flesta att nej, fy fasken vad dåligt det här är.
Ja.
Vad gör de då? Jo, en ny förändring.
Ja.
Kastas djupare ner i ett kaos. Istället för att vänta på den här punkten. Då lite grann börjar falla på plats. Och sen så börjar det här nya synsättet integreras lite grann i hjärnan. Och sen når upp till en ny nivå.
Mm.
Men där kommer de flesta inte. Utan jag anser att det är därför vi fler så... Det är därför vi ser så många omorganisationer.
Mm.
För det här blev inte bra. Nej, vi organiserar om igen. Och igen, och igen.
Mm. Jag tror för sig fortfarande att omorganisationer bara är för att cheferna ska ha något att göra. Men... mellan golfrundorna. Men det är ju bara jag.
Ja, ja. Nej, det kan vara någonting. Det kan vara någonting i det. Ligger någonting i det.
Ska vi börja rabbla lite patterns kanske?
Det tycker jag. Har du någon favoritmönster?
Ja, vi har ju den gemensamma favoriten som på något vis genomsyrar Agile också, får man väl säga.
Att stället där vi jobbar.
Ja.
Mm.
Och det är do food. Gör mat.
Ja.
Ät mat.
Bryt bröd kanske.
Precis. Att man helt enkelt går ut och äter middag. Eller äter lunch. Eller tar en fika. Eller sådär. Ihop. I Sverige kanske man kan tänka sig det... vad ska man säga? Gör mat plus plus är väl gör öl.
Ja, ja. Och light-varianten av den är jag skulle ta en fika.
Ja.
Mm. Jo, men det händer ju saker i hjärnan när du äter.
Mm.
När du bryter bröd tillsammans med någon, då liksom öppnar du ju upp. Och den här tillfredsställelsen när du fyller på med energi i kroppen, det är ganska djupt rotad hos människan att det är en bra signal.
Ja.
Så när du bryter bröd tillsammans med någon, då är det liksom, ja, men den här personen var inte så jäkla puckad ändå. Kanske kan tänka mig att lyssna lite på den personen.
Mm.
Vad var du ville säga nu igen om den här roliga mjukvarupatternet? Och så sitter du där och lyssnar lite extra.
Mm. Och det kan ju till och med vara så, tycker jag, ofta att man har varit ute och ätit middag till exempel. Och sen så kommer man tillbaka till kontoret dagen efter och presenterar sina idéer då. Så kommer mottagaren vara mer positivt inställd till idén liksom.
Och då har du ju ett annat mönster som jag gillar.
Mm.
Som är plant the seeds, så lite frön.
Mm.
Och det kan du ju göra. De funkar ganska bra så där att det kommer lite pö om pö. Men har du varit på en konferens och sett några coola nya grejer.
Mm.
Så kan jag har lärt mig en ny metod om refaktorisering. Så tjackar du en bok på konferensen och så slänger du fram den här Mikado-metoden-boken och lägger den i fikarummet.
Just det.
Så ligger en bok där och sen så, men den ligger liksom bara och ser lite sådär oskyldig ut där.
Är det därför det ligger en Mikado-metod-bok på alla fikarum som jag har varit på någonsin?
Mm. Det är därför. Även när du går och fika på stan så ligger en liten bok där.
Ja.
Mm. Nej, men så... Då är inte den här idén så himla ny och läskig längre. För du känner till den i ditt undermedvetna.
Mm. Just det. Om jag ska ta en till av mina favoriter då.
Mm.
Så är det step by step. Steg för steg.
Mm. Mm.
Att förändringar måste ske i små steg. Det är ju lite som, vad ska man säga, TDD också. Man vill ta baby steps.
Ja.
För att folk har ofta en tendens att ta på sig för mycket, för stora mål när man ska genomföra en förändring.
Ja.
Och så drunknar man någonstans halvvägs.
Det är extremt vanligt.
Att... Och tar det i små steg så får man ju dessutom möjlighet att anpassa sin plan lite också. Om det visar sig att ja, vi har tänkt att befinna oss här, men egentligen kanske vi vill vara här istället. Då kan man ju navigera om lite.
Mm. Jo, och det blir faktiskt en perfekt ståmoped in i ett av mina favoritmönster som är small successes.
Mm.
Alltså, du ska fira när du lyckas med någonting.
Ja.
Och fira även de små prylarna.
Ja.
Och det kan du göra då om du gör små steg och små saker.
Och det är viktigt då att man firar ihop med de som ska ha genomfört förändringen. Det är inte så här... Att du som förändringsagent går till ditt rum och tar en hurring.
En hurring? Du menar man tar en, så här, en rejäl, vad heter det? Sue Ellen
en Bollinger.
Jag tänkte så här, Sue Ellen whisky som är så här, tre fingrar hög. Tre byggfingrar hög.
Inte tre Sue Ellen fingrar då?
Nej, de är så nätta och små.
Mm.
Nej, men det är viktigt att fira det där. Det där är ju lite grann som i TDD. När du TDD är fram till någonting och när det blir grönt, då är det så här, då är det dags för... Eller när du har checkat in någonting.
Mm.
Då är det dags för en liten high five med barprogrammeringspartnern eller vem det nu kan vara som du vill fira lite med. Hela mobben ställer sig upp och fistbumpar.
Mm. Lite på samma tema är ju en annan som är group identity, gruppidentitet. Mm. Man helt enkelt skapar någon form av identitet på för sin grupp, för de som antingen de som ska genomföra förändringen eller ja, de personerna som är drabbade eller vad man ska säga.
Ja.
För att skapa en teamkänsla, det är väldigt starkt. Har jag upplevt många gånger.
Mm.
Just för att vad ska man säga, få lite moment i en förändring. Så är det bra om alla känner så här att ja, men det är vi som ska göra det här tillsammans. Woho! Liksom.
Ja.
Nu kör vi.
Ja. Om man tittar lite grann på teambuilding-övningar så är ju folk, de gör ju sådana saker. Mm. Åker iväg ett litet team.
Ja.
Bestämmer sig för att göra det här. Skaffar en t-shirt. Och kommer tillbaka. Och där blir det lite känsligt då, skulle jag säga. Om du har fått en sån här team som verkligen har bra tajt sammanhållning.
Mm.
Kommer tillbaks med så här Tallinn 98 gänget t-shirts allihopa. Och sen så går du runt i korridorerna och mår jäkligt bra allihopa.
Mm.
Då skulle man då kunna känna sig lite utanför.
Mm.
Och nu kommer de där igen, va? Aldrig att jag gör som de säger. Aldrig!
Mm.
Så där är det viktigt att
fingertoppskänsla behövs.
Ja. En liten sån här personlig touch.
Just det.
Som ett av...
Ett annat mönster.
Ja, som jag gillar ganska mycket. Där du anpassar efter publiken.
Just det. Då måste du känna din publik.
Ja. Det behöver du göra såklart, men det är nästan en grundförutsättning skulle jag säga när du vill ge dig på en förändring.
Mm.
Nu sitter vi liksom och rabblar en massa mönster här och folk tänker så här bara, jaha, måste jag sätta mig ner nu och sätta ihop en förändringsplan och köra de här mönsterna så här strikt? Men när jag kom i kontakt med den här först, då kände jag så här, nej men vad tusan, det där gör ju jag redan idag.
Mm, precis.
Så mycket av de här sakerna, mycket av de här mönsterna som vi nämner nu, de gör nog många och omedvetet.
Mm.
Men det kan ändå vara bra att sätta sig ner och ha en liten plan.
Ja, att man är medveten om dem kommer ju liksom då vet man ju om att det man gör är rätt, liksom.
Ja, och jag kommer ihåg en gång när jag satt och så pratade med någon och han fick mig liksom säga, nej men Ola, vi går iväg lite grann här och pratar.
Mm.
Och jag kände så här, fasken, vad är det? Det är någonting. Sen bara, bing, corridor politics.
Ja.
Som är ett sånt också, ett förändringsmönster.
Mm.
Kör lite så här, nej men han vill rigga den här omröstningen som jag blev varse om att vi skulle köra senare.
Mm.
Typ Ola, vad tycker du om det här? Ska inte vi testa en sprintlängd på 3 veckor istället för 2?
Mm.
Och jag var ju väldigt skeptisk till det.
Mm.
Men så jag kände mig så här, hade jag inte vetat om vad han sysslar med, så hade jag känt mig jävligt manipulerad.
Mm.
Nu kände jag mig bara lite manipulerad.
Mm.
Men jag blev direkt medveten om vad som hände, vad som höll på att ske.
Mm. En annan favorit är location, location, location.
Förklara.
Det är väldigt positivt att byta med ett miljöombyte.
Mm.
Jag vet, det var någon som höll ett blixttal på Agila Sverige för massa år sedan. Han och hans parprogrammeringspartner brukade gå ut i skogen och sätta sig och programmera en hel dag.
Mm.
Och det var väldigt effektivt. För man blev mycket mer effektiv när man kom, liksom, när man fick miljöombyte.
Mm.
Och det där har jag använt en hel del för återblickar. Att man, att man lämnar sin vanliga miljö och går någon annanstans.
Mm.
När man gör en återblick. Men annars, för det, ren förändring, så är det ju ganska vanligt att man till exempel tar och gör det i form av en konferens eller någonting sånt där. Nu ska vi dra upp den här förändringsplanen. Då åker vi iväg någonstans.
Mm.
Gå på spa eller någonting. Yasuragi, ja, kanske.
Jo, men då har väl den vakne lyssnaren liksom märker ju att då kör vi location, location, location. Och sen gör vi den här teamet.
Gruppidentiteten, ja.
Gruppidentiteten.
Mm.
Så kanske vi slänger på en liten do food på den.
Förmodligen.
Och så kanske vi firar lite när vi har lyckats med någonting på det här.
Mm.
Och då märker vi så här, ja men vänta ett tag här nu. Här har vi det här, det här mönstret känner jag igen.
Mm.
En annan sån där som jag har ägnat mig väldigt mycket åt är brown bag.
Mm.
Och
vad är det för något?
Det är väl kort och gott när du tar med dig lite käk, sätter dig på, och så har du en, vad ska man kalla det, en liten lunchmöte, och så pratar du om något ämne.
Ja. Yep.
Så att du, till exempel, vi ska köra en liten brown bag om TDD.
Mm.
Då går alla iväg och käkar lite mat, eller så beställer man mat till kontoret. Och så sitter vi och pratar TDD samtidigt som vi käkar lunch tillsammans.
Mm.
Och då kan man ju, det är många som, det finns ett mönster som heter piggyback också.
Mm.
Och piggyback betyder egentligen så här, okej, det finns ett tillvägagångssätt eller en metod som vi alltid gör. Vi har alltid månadsmöten.
Mm.
Så tänkte man så här, vänta, på månadsmötet, då köper vi lite mat. Jag kör en presentation om TDD. Och sen så bjuder jag in en extern talare.
Just det.
En big jolt, som det heter.
Ja.
Vi bjuder in Michael Feathers, käkar lite mat, lyssnar på refactoring. Det är det mönstret. Det tror jag de flesta har varit med om.
Mm. Och det går ju, jag vet... Med brown bag så är det rätt vanligt också att man tar en brown bag lunch och sätter sig och tittar på till exempel ett konferenstal.
Mm.
Där får du in lite så här external validation eller någonting sånt.
Mm.
Eller big jolt för den delen. Om det är någon kändis.
Absolut. Det hackar lite grann in också in i test the waters.
Mm.
När du gör någonting litet och ser sig, vänta. Hmm. funkar det här? Kan vi börja till det idea? Mm. Eller kan vi göra det? Vi testar lite så här små saker. Kolla hur det funkar. Duschod är en återkommande grej som vägnar oss mycket åt. Det finns ett annat sånt mönster som kanske inte är helt uppenbart, men det heter a shoulder to cry on.
Mm.
Någonstans att liksom gråta ut eller komma och så här, få prata ut.
Mm.
Och det är väldigt vanligt, skulle jag säga, att du som ska säga, som konsult eller anställd eller vad som helst, så är det så här, vad fasiken, det här går inte alls som jag tänkt, den här förändringen går inte. Då behöver du någon annan person som också är med om det här. Eller har varit med om det gått genom samma sak som du kan prata med.
Yep.
Och de lyssnar inte. Det är ingen som vill testa TDD. Det är ingen som vill testa mobbprogrammering. De vill bara sitta och lyssna på sin musik och programmera själva i sina cubicles.
Yep.
Och då är den här Charlie to Cry on väldigt... Jag minns i alla fall att det är flera gånger som jag har kunnat ringa en kollega och så bara kan man snacka ut och så känns det bättre.
Ja. En av mina favoriter, eller vad man ska säga också då.
Plats nummer sju.
Vi kanske skulle gjort det här som en sån här topplista. Ja. Refactorings som vi hade en topplista.
Ja, det var det.
Just det.
Du kan få säga din absoluta favorit sen, så ska jag säga min absoluta favorit sen.
Ja, men det har vi redan sagt att det är Do Food.
Jaha. På plats nummer två då. Ja.
Just Do It tänkte jag ta upp i alla fall.
Mm.
Det är en typ av sån här grej också. Du pratade om i förra avsnittet. Analysis paralysis.
Ja.
Det är väldigt lätt att hamna där. Nu ska vi genomföra den här förändringen. Och då måste vi göra det här. Och vi måste göra det här. Och vad jobbigt det här blir. Och det här kommer ju alla tycka illa om. Bla 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 bla.
Mm.
Så istället så bara gör det.
Ja. Bara testa liksom.
Precis. Kör.
Just do it.
Ja.
Nu har vi ju rabblat ett gäng patterns här.
Mm. Och det verkar... Det borde vara rätt uppenbart att det är ganska kraftfullt att kombinera dem.
Ja, det är det. Det är nästan omöjligt att göra en förändring utan att kombinera de patterns som finns i den här boken.
Ja.
Så jag skulle vilja, om man inte har läst den här Fearless Change, då tycker jag att då går man och köper ett exemplar.
Ja. Yep.
Ni går och köper ett exemplar. Läser igenom egentligen inledningen.
Mm.
Och sen så bara kolla igenom namnet på de här mönsterna.
Mm, precis. För oftast räcker det. De är ju väldigt självförklarande. Ja. Det är lite det som de skriver också i boken. Att de har valt sådana namn som gör att det ska vara enkelt att använda dem naturligt i konversation.
Mm.
För att de blir kraftfullare då, man kan prata naturligt om dem.
Mm. Och sen om folk ska undvika och känna att de manipulerar andra, vilket jag, det är vem som helst tror jag kan ju lukta sig till att de blir manipulerade hur fort som helst.
Mm. Det finns ju grader i det där tycker jag. Jag tycker vissa av de där patternsna är väldigt så här, nästan så här. Ja, på gränsen till manipulativa. Lite fusk nästan så här. Whisper in the general's ear och corridor politics och sådär. De är väldigt så här. Ja, men du ska vi inte så här, ta någon på sidan och så här. Det är lite så här falskt spel tycker jag.
Jag gillar inte heller dem. De liksom kryper i skinnet på mig då. När, speciellt den här. Det, jag vet inte om det är en så här gammal. Det känns som här dagisfasoner.
Ja.
Men ja, den kan ju göras på det sättet. Men om du sitter och snackar med din kollega om någonting bara.
Mm.
Skulle du få dåligt samvete då? Bara, du, ska inte testa TDD?
Mm. Nej, ja det är sant.
Ja, det gör vi. Jag tänkte att vi stänger avsnittet här med en liten sammanfattning.
Det tycker jag också.
Vi pratar ju lite grann om att vi fattar beslut. Och egentligen när vi tror att vi fattar beslutet så är beslutet redan fattat. Vi har liksom fattat det på känslomässiga grunder. Och därefter backar vi upp det egentligen med fakta.
Ja.
Och hur förändring eller ett anammande av ett nytt koncept då går till beror till stor del på hur den här förändringsagenten, hur skicklig den personen är, kulturen omkring oss och människorna. Och vad jag ofta underskattar, det är hur lång tid en förändring tar.
Just det.
Och det är bara att tänka så här, hur lång tid tar det för dig att lära dig serva på ett nytt sätt eller lära dig att, låt oss säga, ja, det finns ju många som byter efternamn när de gifter sig.
Mm.
Hur lång tid tar det för dig att få till din nya namnteckning?
Mm.
Och låt oss säga att ni är 30 personer i en grupp. Alla ska lära sig en ny namnteckning eller en ny backhand-serv.
Mm.
Hur lång tid tar det?
Mm.
Det tar några månader.
Och sen är det viktigt också att det är ju oftast inte bara svart eller vitt att nu är förändringen genomförd, nu är vi klara.
Nej.
Utan det måste underhållas under längre tid än så.
Ja visst.
För att så förändringen ska förbli liksom. Det är ju ganska vanligt annars att man på företag man tar in en konsult som ska införa någon ny process.
Ja.
Och så får den vara där i några månader och så tycker man, nu kan vi den här processen, och så sparkar man ut honom.
Mm.
Och så tar det 2 månader och så är man tillbaka på samma som man hade innan.
Ja.
Liksom.
Ja. Så här, inom psykologin kallas det regression.
Mm.
När du faller tillbaka till ett gammalt beteende.
Ja.
Kortkommandodags, eller?
Jag tror det.
Hur fan gjorde du det där?
Jag har en sån här gammal klassiker för mig.
Mm-hmm.
Det var på, jag kommer inte ihåg hur, men kort och gott så är det Alt-GR och Print Screen. Och det i Windows så gör det liksom en skärmdump.
Just det.
Sen kan du ta den där bilden. Och just Alt-GR, du kan trycka Alt och Print Screen. Då tar du hela skärmen. Men Alt-GR och Print Screen, den tar bara det aktiva fönstret.
Mm, det är bra. Det är oftast det man vill ju.
Ja, nu finns det en sån här skärmverktyg som du kan göra det med. Men ja, Alt-GR och Print Screen är snabbare tycker jag.
Mm. Jag har en sån här liten specialare igen som är på gränsen till om det är ett kortkommando. Men jag lärde mig den idag och tyckte att det var ganska kraftfullt.
Mm.
Det på iOS, på typ iPhone, när du har tangentbordet uppe där och skriver saker, så är det ibland att du vill skriva en siffra eller ett utropstecken eller någonting sånt där. Och då finns det en liten knapp som har en siffra på sig, tror jag, som du trycker på för att få upp ett annat tangentbord med de här specialtecknen och sådär. Men ofta så vill du skriva bara ett sånt tecken, till exempel ett utropstecken. Då kan man hålla inne den där knappen, sifferknappen, så kommer det tangentbordet upp. Och så drar du fingret bort till utropstecknet och släpper. Då kommer det återvända till det gamla tangentbordet direkt. Man skriver ett utropstecken och sen återvänder den tillbaka till ursprungstangentbordet. Så det var rätt smidigt faktiskt. Då slipper man det där liksom att trycka och sen utropstecken och så trycka igen för att komma tillbaka.
Det är bra. Men om det funkar på fler devices.
Ja, mer. Kanske. Får kolla.
Coolt. Ja, det ska jag kolla upp. Då var vi klara för idag, va?
Ja, vi ska väl kanske berätta hur man får tag på oss.
Mm.
Och bästa kanalen är ju tveklöst Twitter.
Ja, det hänger ju båda du och jag.
Jag heter @Tobbe Anderberg och du heter @Elnestam.
Yes.
Och podden heter @vag_74. Man får gärna hashtagga med #vag74.
Mm.
Och vi önskar oss fortfarande skäggen mot väggen. Att ni får gärna ställa någon knivig fråga som vi kan besvara i ett kommande avsnitt.
Mm.
det var väl ungefär det. Om 2 veckor så fortsätter vi XP-serien.
Det ska bli väldigt roligt. Ja. För jag vet nämligen vad det nästa avsnittet kommer handla om och vilken gäst det är.
Ja.
Det ska bli kul.
Det vet faktiskt jag också.
Mm, det är bra.
Jag har inte glömt bort det.
Då tackar vi just dig för att du har lyssnat på det här avsnittet.
Jajamän, det gör vi. Tack så mycket.
Ja.
Hörs om 2 veckor.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.